السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حياكم الله. Återigen, det är alltid kul att se så mycket folk som kommer hit. Mashallah, det som är väldigt fint när man ser folk komma hit, att folk kommer från olika länder och olika kontinenter världen över. Men det som enar dem, alla som kommer hit, är ett syfte. Och det är att man ska vara här för att lyssna på en föreläsning om den här religionen. Och den här religionen är verkligen någonting som enar folk från hela världen. Så man ser folk från många andra religioner kan vara väldigt specifika för just det området. Men islam är en religion som omfattar folk från exakt hela världen. Man kan finna muslimer i världens alla hörn, som man säger. Vi ska idag fortsätta med den här serien utav föreläsningar som vi har haft, som handlar om islam och att islam är den sanna religionen. Den första föreläsningen som jag hade om det här ämnet, den handlade om tron på Gud och tron på Allah. Och alla de klara och tydliga bevis som finns, som tyder på att denna skapelse har en skapare. Och sen så gick jag vidare och pratade om, i föreläsningen därefter, om de olika tvivel som de personer som inte tror på Gud, som är ateister, nämner. Och hur man ska besvara dessa tvivel. Därefter så hade jag en föreläsning som pratade om meningen med livet. Och hur man ska veta vad Gud vill från oss på denna jord. Och varför vi är här. Och vad är syftet med att vi är här på plats. Den fjärde föreläsningen så pratade jag om det sista sändebudet som Gud sände till mänskligheten. Vilket är profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Och den sista föreläsningen som jag hade handlade om den boken som han kom med, Koranen. Vad den innehåller och vad den kallar till. Och att denna bok verkligen är bevarad från Gud och finns fortfarande kvar hos oss. Idag så kommer jag prata om ett nytt ämne. Men som är relaterat till den här serien som vi har. Och det är om hur vacker den här religionen är. Och hur underbar den här religionen är. Och vilka otroliga fördelar det finns för en person att bli muslim, att leva som muslim och att dö som muslim. Vad är då så speciellt med den här religionen? Om man skulle prata om bara de vackra sidorna som finns med islam, så skulle man kunna göra en hel serie i sig och kunna prata om det året runt. Ja, ni måste kunna ta ett ämne för varje lektion. Det här ska vara en sammanfattad föreläsning som handlar om vilka otroligt vackra sidor denna religion har. En av de vackra sidorna med denna religion är att den här religionen är Guds uppenbarade, Allah subhanahu wa ta'alas uppenbarade religion som är bevarad i dess ursprungliga skick. Vad menar jag med det här? Den personen som tror på Gud och tror att Gud har skapat allting och tror även att det finns ett syfte med att vi är här och tror att det finns en mening med livet som Gud har satt, är ju, eller borde åtminstone vara, väldigt angelägen om att veta vad var det som verkligen var Guds budskap. Inte att det ursprungligen fanns ett budskap från Gud och sen så ändrades det här budskapet och förvrängdes och var på ett annat sätt därefter. Det är ju inte det som är intressant egentligen. Utan vad var det egentligen Gud kallade oss till? Och vad är det egentligen han vill från oss? Och hur är det han vill att vi ska leva? Och vad är det han vill att vi ska göra av våra liv? För att vi verkligen ska kunna följa det här och för att vi verkligen ska kunna veta det, så måste religionen i sig som man följer vara bevarad och inte förvrängd. Vi pratade tidigare om att Allah, att Gud har sänt sändebud världen över till olika folk. Många av dessa profeter och sändebud som kom till folkslag världen över, deras budskap blev inte ens känt. Och folk kände inte till dem därefter. Vissa av dem fick inte en enda anhängare. De kallade sitt folk och kallade sitt folk gång på gång på gång. Men de blev förkastade av sitt folk och de trodde inte på dem. Det fanns vissa profeter och sändebud som blev kända. Och man känner till dem än idag. Men bland dem så blev inte deras budskap bevarade. Bland exemplen på det är med Moses alaihi salam, som judarna idag påstår att det här är deras största sändebud och profet som de följer. Men sättet för dem att veta vad det var Moses kallade till, så var en uppenbarelse från Gud, kommer endast genom Gamla testamentet. De har inga andra historiska källor som säger vad Moses alaihi salam sa. Så det här förutsätter att den uppenbarelse som Musa alaihi salam fick med Torarullarna skulle vara bevarad till oss idag. För om den inte var bevarad till oss idag, så är det inte längre angeläget vad han egentligen, eller vad det står i dessa böcker. För dessa böcker förmedlar inte längre Guds budskap. Och det här var fallet med bland annat det budskap och den bok som Musa alaihi salam kom med. Enligt klassisk judendom så säger de att den som skrev de fem Moseböckerna, de böckerna i det gamla testamentet, eller de första böckerna i det gamla testamentet, var Musa alaihi salam själv. Och det här var baserat på en uppenbarelse från Allah. Okej? Okay. Om man läser i gamla testamentet så ser man till exempel att det står och Moses sa, och Moses gick dit, och Moses gjorde si, och Moses gjorde så. Det vill säga att det är någon annan som berättar om Moses. Det är inte Moses själv som berättar om sig själv, utan det är någon annan som berättar om honom. Och i slutet av den femte Moseboken så står det, och Moses dog. Och han begravdes på en plats som han än tills idag inte vet var den ligger. Kan Moses alaihi salam ha skrivit det här själv? Med en uppenbarelse från Gud? Nej, det måste ha varit någon annan som har lagt till det här. Som har skrivit det här. Hur mycket av gamla testamentet har lagts till efter? Allahu a'lam. Vad är det som är det ursprungliga budskapet? Gud vet bäst. Det här kan vi inte skilja. För vissa saker har lagts till. Vissa saker har tagits bort. Vissa saker har förvrängts från dess ursprungliga kontext. Och man kan vara övertygad att många delar som idag finns i gamla testamentet inte är från Gud. Till exempel ett exempel som jag tagit upp förut, att de säger i gamla testamentet i den första Moseboken att Gud efter att Adam åt från äpplet gick runt i paradiset och letade efter honom och ropade ut: Adam, vad har du tagit vägen? Var är du någonstans? Och Adam sa: jag är här. Så vad har du gjort för någonting? Och så vidare. Man är övertygad, alla som har en sund gudstro, att det här är helt omöjligt, att Gud skapade av himlarna och jorden, skapade av denna universum, skulle gå runt och leta efter en av sina skapelser inne till paradiset. Det här är omöjligt. Garanterat så är det här ingenting som Gud har uppenbarat. Så som att vara jude idag och säger: jag vill följa Guds budskap. Okej, hur ska du följa Guds budskap? Nej, men jag följer gamla testamentet. Jo, men gamla testamentet är inte längre Guds budskap. Utan det finns en del av Guds budskap där i, och det finns många, många grejer som inte är Guds budskap. Samma sak med kristna. De säger att den mannen som de följer mest och är viktigast i deras liv är Jesus. Och de vill följa det som Jesus kallade dem till. Vet de vad Jesus kallade dem till egentligen? Nej. Det finns inte bevarat idag i det nya testamentet. Utan istället så finner man olika rapporteringar från olika personer som inte ens vet vilka de egentligen var. Till exempel som i Bibel 2000, som är den senaste bibel som har tryckts idag, så står det i förordet att Markus, Matteus, Lukas och Johannes, som har skrivit de här fyra testamenterna, man vet än idag inte med säkerhet vilka de var. Och de som har studerat Bibeln på djupet, de säger att man märker att de har tagit från en annan källa. Vem den andra källan var, Gud vet bäst. Så okända personer tog från en okänd källa som säger att de träffade Jesus. Hur mycket har lagts till dit? Gud vet bäst. Hur mycket har tagits bort därifrån? Gud vet bäst. Bland exemplen på det här är en av de kändaste historierna som de brukar nämna från Bibeln. Att Jesus, alaihissalam, han var ute och gick en dag. Så hade judarna gripit en kvinna för otukt och för att stena henne. För att i Gamla testamentet, en person som har gjort begått otukt ska stenas. Okej, de säger till Jesus, för att hans budskap som han framförallt kallade till handlade om kärlek. Och samtidigt så sa han att jag kommer inte gå emot Gamla testamentets regler, enligt vad det står i Bibeln. Okej, så de försöker sätta honom i fälla och säga, vad ska vi döma henne till? Skulle han följa Gamla testamentets regler så ska hon stenas. Skulle han följa sitt kärleksbudskap som det står i Nya testamentet att han kallade till, så skulle han inte kunna göra det. Och då sa han, den utav er som inte har en synd ska stena henne. Och då gick alla därifrån för att alla hade synder och så vidare. Den här historien, som är en av de kändaste historierna i Bibeln, den finns inte med i de första århundradena utav manuskripten som finns utav Bibeln. Utan det här, som även bibelforskare idag säger, är en historia som har lagts till flera hundra år efter Bibeln skrevs ner. Samma sak med andra historier. Fullt med historier i Bibeln är tillagda efter för att de var passande för den tiden till exempel. De tyckte att det här var någonting de kanske hade hört från andra och lade till bara. Hur många historier är på det sättet? Gud vet bäst. Man kan alltså inte veta vad det var exakt som Jesus kallade till. Det finns en av de kändaste bibelforskarna i vår tid. Han heter Bart Ehrman. Han har studerat Bibeln på djupet och studerat de olika skillnaderna som finns mellan de olika manuskripten. Det finns tusentals manuskript utav Nya testamentet. Och han säger att efter alla mina studier så har jag kommit fram till att det finns mer skillnader mellan manuskripten än vad det finns ord i hela Nya testamentet. Om man skulle samla alla skillnader så är det mer än antalet ord i Nya testamentet. Hur kan man då veta vad Guds budskap var? Det går inte. För dörren dit är genom Nya testamentet. Och Nya testamentet går inte att lita på att det verkligen var Guds bevarade budskap. Vilket för oss till islam. Islam är en uppenbarad religion utav Allah, utav Gud. Till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koranen, exakt på samma sätt som den var bevarad på profeten sallallahu alaihi wasallams tid, det är samma Koran som vi följer idag. Och det här tog jag upp i den förra föreläsningen och nämnde en rad olika uttalanden om det här, även från icke-muslimer som har studerat Koranen, som erkänner den här saken. Även profeten sallallahu alaihi wasallams uttalanden är bevarade. Hur han var, hur han såg ut, hur han betedde sig, vad han sa, vad han kallade till, det här är bevarat i punkt och pricka än tills idag. Det vill säga att när vi följer islam idag och när vi följer vår religion idag, så följer vi den direkt uppenbarade religionen från Gud. Vilket inte är fallet med judendomen eller kristendomen. För att inte tala om till exempel buddhismen, som inte ens tillskriver att Buddha var en profet som fick en uppenbarelse, utan han var en vis man som kom till insikt genom det livet han levde. Så det här är inte Guds budskap. Och samma sak med hinduismen och andra religioner. Så islam är Guds bevarade religion än tills idag. En annan sak som är väldigt speciellt med islam är att varje människa världen över har eller är i behov av förebilder. Okej? Okay? Det är något de flesta är överens om. Man har olika förebilder i sitt liv. Som man ser upp till och som man vill vara mer eller mindre som dem i sitt liv. Vissa människor i Sverige idag har kändisar, fotbollslirare och liknande. Men de som är religiösa och i synnerhet då judar och kristna. Deras främsta förebilder är profeterna. Bara nu för någon vecka sedan så var det en stor konferens med 50 000 Jehovas vittnen som gick runt här inne i stan, och de hade någon stor konferens tillsammans och gick runt med skyltar där det stod imitera Jesus eller var som Jesus. Deras stora förebild som de vill följa är Jesus. Men problemet är med de som vill ha Guds fruktiga förebilder att de inte kan veta hur de egentligen var och vad de egentligen kallade till och hur deras religion verkligen var. Vi som muslimer har bevarade förebilder. Koranen har berättat för oss om hur profeterna var. Inte bara profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utan även de tidigare profeterna. Det här finns bevarat för oss. Hur Adam alaihi salam var, och hur Noah var, och hur Moses var, hur Jesus var, hur Abraham var och så vidare. Och i profeten sallallahu alaihi wasallam sunna så finns det bevarat i detalj hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var. Det vill säga att vi kan ha riktiga, sunda och goda förebilder som vi vet hur de var och vi kan leva i enlighet med deras liv och följa deras väg. Jag har pratat om det här många gånger förut. Att många av de personer som folk tar som förebilder idag är riktigt dåliga förebilder. Jag läste en artikel nyligen som handlade om en studie som man hade gjort utav kända musiker. 60% av kända musiker idag har psykiska problem. För att inte tala om hur många som använder knark. För att inte tala om hur många som lider av depression. För att inte tala om hur många som har tänkt på att ha självmord eller har tagit självmord. Vissa av stora kända kändisar har dött genom självmord. För att de inte orkade leva med det här livet längre. Ska man ta dem som förebilder? De som inte ens klarade av och inte ens ville leva sina egna liv så de var tvungna att ta slut på sina egna liv. Ska man ta dem som sina förebilder? Som är psykiskt dåligt. Som behöver ta knark för att stilla de olika sakerna som de känner av inuti. Folk har riktigt dåliga förebilder många gånger. Men vi som muslimer behöver inte bara ha profeterna som förebilder. Även fast de är de största förebilderna. Men de är de bästa och största förebilderna en person kan ha. Och deras exempel, hur de var som personer, finns bevarat för oss. Och vi kan läsa i detalj hur profeten Sassalem var. En annan sak som är så otroligt med islam är att när det kommer till tron på Gud och vem Gud är, så är det någonting som är klart och tydligt. Någonting som alla människor kan förstå och begripa sig på och tro på. Som jag tidigare pratade om Gamla testamentet. Hur de beskrev Gud. Att han ska ha gått runt i paradiset eller Edens lustgård och letat efter Adam och frågat vad är det någonstans. Hur ska man dyrka en Gud och lyda honom när han inte ens visste vad Adam alaihissalam var? Man tror inte att han ens vet vad han sysslar med i sådana fall. Eller att han går runt på jorden. Det blir bara som en sorts Superman som går runt på jorden och har mer krafter än andra. Det är inte den skaparen av himlarna och jorden som vi som muslimer tror på. Även en sjuk berättelse som finns faktiskt i Gamla testamentet. De säger att Gud kom ner på jorden och brottades med profeten Jakob. Och förlorade brottningsmatchen. Det här är Gud. Att beskriva Gud på det här sättet. Det är någonting vidrigt. Så det här saker kommer man aldrig finna i islams texter. För att inte prata om kristendomen. Och hur de beskriver Gud som en treenighet. Och än tills idag, hur mycket man än försöker förstå treenigheten, så kommer det sluta med, om man ska gå in i en djup diskussion med en kristen där han ska försöka förklara treenigheten, så kommer han säga det är ett mysterium. Eller som en kristen jag pratade med, så det är en hemlis. Din tro på Gud är en hemlis. Alltså det ska vara det mest klara och tydliga saker som finns kvar för det. Det här är någonting som ska vara, han är klart och tydligt, ett mysterium. Och de personer som försöker förklara vad treenigheten är och försöker dra liknelser som exempel för att förklara vad treenigheten är, drar egentligen förklaringar som är rent kätteri. Alltså om man skulle säga att den här liknelsen som du egentligen förklarar enligt kristendomens troslära, så är det kätteri att säga det här. Det är helt och hållet förbjudet, du kan inte säga så här. Som de säger till exempel att treenigheten är som att säga att Gud är ett ägg. Det finns ett skal, det finns en vita, det finns en ägggula. Och alla är en och en är tre. Det här är det, egentligen enligt kristendomen, att säga en sån här sak, det är fett haram. Alltså det är rakt igenom förbjudet att säga en sån här sak. Det är inte så egentligen treenigheten det står för. Och därför har de problem att kunna förklara vad treenigheten är. Islam har en klar och tydlig troslära som förklarar för oss vem Gud är, vem vår skapare är och vad han kräver för oss. Och förklarar i detalj hur vi ska dyrka honom och att vi ska särskilja honom i vår dyrkan när vi dyrkar honom. För att inte prata om ateismen, hur deras troslära egentligen är. Många personer drar bara iväg slogans om ateismen utan att de egentligen vet vad det är de tror på. Till exempel som att säga ordet Big Bang. Personen säger, ja men Big Bang, det var väl en, så här, det var en stor explosion och sen dök universum upp. Det borde väl funka liksom. Det var 13,7 miljarder år sedan. Sen den tiden fram tills idag så är det så mycket saker som kan ha hunnit hänt. Så säkert, det borde kunna ha varit sådär på det sättet. Det är väl ingen problem. Okej, okay. Häng med nu vad egentligen Big Bang är i enlighet med en ateistisk modell. Det existerade ingenting. Ingenting, det är någonting som vi inte kan föreställa oss. Förutom någonting som var litet. Och när vi pratar om litet, då pratar vi inte som ett sandkorn. Utan en miljard, 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 miljard del utav ett sandkorn ungefär. Ni vet att man säger att det finns atomer. Det var inte ens lika stort som en atom. Utan det var mindre än kärnan utav en proton. Alltså en liten, 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 liten del utav en atom. Det här var det enda som fanns. Och det var extremt, extremt, extremt varmt och kompakt. Sen så, boom, exploderade det. På en sekund, hur stort blev det? Lika stort som den här galaxen. På en sekund från att det var den här lilla mikrobiten så blev det lika stort som en galax. Vi snackar alltså solsystemet och hur stort det här är. En yta, vi snackar inte lika stort som jorden, lika stort som solen eller lika bort till Pluto, utan vi snackar långt, 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 långt efter på en sekund. Och sen så fortsatte det av sig själv, ingen skapare ligger bakom det, att till slut efter lång, lång tid bli stjärnor. Och i stjärnorna så bildades grundämnen och ifrån stjärnorna så kom det senare planeter. Och så har vi hela det här universum och jorden kom på sin plats. Kom lagom långt ifrån solen så det kunde vara tillräckligt varmt här. Det kom vatten på planeten. Och där i vattnet så säger de att det uppkom den första organismen som sen delade sig. Och så blev det evolutionen som sen ledde till att vi människor kan leva här idag. Det här är ateismen. Att ingenting kom från ingenting och styrs av ingenting och blev allting. Väldigt logiskt. I alla fall. Islam har en klar och tydlig troslära som förklarar för oss i detalj hur man tror på Gud. En annan grej som är helt fantastisk med islam är att islam är en omfattande religion. En allomfattande religion som omfattar allt ifrån troslära till dyrkan, till familjerelationer, till samhällsrelationer, till hur ett samhälle ska vara och så vidare. Islam omfattar allt. Om vi tittar på andra religioner så ser vi att de fokuserar på olika saker, olika mycket. Om man tittar till exempel på judendomen. Judendomen fokuserar väldigt mycket på regler. Så att i Gamla testamentet finns det över 600 regler.